Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till det näst sista avsnittet av Amerikabrevet. Och det är jag som är Fanny Reuterswärd. I veckans avsnitt så har jag bjudit in en väldigt god vän till mig och en ny gammal bekantskap här i podden, nämligen Ally Hoffman Bang. Ally var med och startade den här podden med mig och Elin i höstas, så för vissa av er så är hennes röst säkert bekant. Ally är jurist och jobbar just nu på ett svenskt företag i New York, och innan dess så pluggade hon på NYU, en master. Och vi ska prata lite om hur det är att bo här och flytta hit rent konkret. Vad behöver man tänka på och vad behöver man veta när det kommer till jobb och boende och barnomsorg och visum och allt det där lite tråkiga men nödvändiga. Så ta fram papper och penna, för nu sätter vi igång. Välkommen hit, Ally Hoffman Bang.
Tack!
Välkommen tillbaka kan jag säga, för ni som har lyssnat på podden från allra första början vet ju att du var med och startade den här med mig och med Elin.
Exakt, min långa karriär av 3 poddavsnitt.
Ja.
Ja, men kan man kalla sig en poddare då? Ja,
ja, men det kan man göra, jag tycker det. De avsnitten finns nog någonstans ute i eten.
Ute i cyber, vi blir aldrig av med dem. Nej. De kommer hånta oss.
Ja, för alltid och alltid. Men det är så himla roligt att ha dig tillbaka tycker jag, och få prata med dig lite igen. Vad
Tack.
Har du gjort sen sist?
Ja, vad har jag gjort sen sist? Jag har jobbat och försökt rodda mitt vardagsliv, tror jag mest. Inget glamoröst alls, men
styra upp lite i vardagen sådär. Det är det början på året oftast.
Exakt.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om så här, hur det är att komma hit rent praktiskt. Mm. Alltså med visum och alla beslut man måste ta, vad man ska tänka på och lite sånt där. För det har ju inte jag täckt i podden hittills.
Nej, jag kommer in med de roliga praktiska.
Ja.
Va, hej, kul, ta fram penna och papper, ja. Nu ska vi anteckna.
Ja, men det är såna grejer som inte är så roliga kanske, men väldigt bra att veta ju.
Om man är sugen.
Sugen på att flytta hit eventuellt kanske någon gång.
Ja, men självklart. Och jag vill ju då inleda med att friskriva mig från allt ansvar. Och man ska liksom inte ta det här som någon typ av juridisk rådgivning, utan mer bara hur det var för mig specifikt.
Exakt. Ja, och det tänkte jag faktiskt också lägga till. För att jag menar, alltså flytta hit, det finns ju lika många sätt som det finns personer. Och det funkar ju olika för alla. Det beror lite på vad man är för situation och har för typ av jobb och hur länge man har jobbat och det ena med det andra och det tredje.
Precis.
Men du är ju också jurist.
Exakt.
Så du kom in också med den liten kunskapen från den världen.
Ja, även om jag absolut inte har jobbat med immigration-frågor tidigare, så har jag ju liksom ändå någon typ av referensram åt det hållet.
Ja, jag tror att man har en death wish om man väljer att bli så här immigration lawyer i USA. Så fruktansvärt jobbigt.
Men kanske också givande. Alltså det känns ju också som i det här landet så finns det ju, det finns ju också lika många hemska historier, så finns det ju också solskenshistorier. Så att man kan väl tänka att de som väljer den banan kanske hoppas på solsken.
Ja, de hjälper ju folk med en dröm. Eller ja, jag utgår från att det är en dröm för de som flyttar hit och som har valt att flytta hit och gör det. Så att de känner väl kanske att de är lite så hjälpande hjälpande ängel.
En hjälpande hand.
En hjälpande
hand. En hand som hjälper.
I kaoset. Men när du bestämde dig för att flytta, eller ni, du och din familj bestämde dig för att flytta hit, vad var det som lockade då med USA och New York?
Ja, the American dream. Var det inte det?
Ja.
Nej, men jag tror att min historia är ju så, jag är född här i USA, så jag är amerikansk medborgare. Vilket jag faktiskt inte riktigt visste när vi bestämde oss för att flytta, jag och min man Erik. För det var lite så vagt om jag var det eller inte. Men det var jag och är.
För du är född här?
Jag är född här, exakt. Det är sån där, jag vet inte om det är en solskenshistoria. Kanske, lite. Mamma åkte dit när hon var 18, au pair, och träffade min amerikanska pappa. Och de blev in love, gifte sig och skaffade barn på typ 2 år. Och 2 år senare var jag och mamma tillbaka i Sverige. Så att, yeah. Det var liksom... det är nog en ganska klassisk. På 80-talet var det nog inte helt ovanligt att svenska tjejer åkte hit och hittade kärlek. Så det är kanske fortfarande vanligt, vet jag inte. Nej, så att, och jag har ju då haft en amerikansk anknytning hela mitt liv utan att jag egentligen har utforskat den. För att min biologiska pappa bodde kvar här och min familj och så, som jag inte hade någon egentlig kontakt med under alla år. Så att det har ju alltid legat som en någon typ av så här drivkraft att man vill utforska den sidan. Att jag är så här 50% amerikan och aldrig har egentligen tittat bakom den dörren och förstått vad som finns där. Så att det var väl det, i kombination med att jag och min man sa väl typ första gången vi åkte hit att vi måste bo här någon gång. Alltså vi fick den här klassiska så här New York-förälskelsen där man bara går runt och är så här, hur är det ens möjligt att en stad kan vara så här häftig och fantastisk, och vad man har lärt sig vidrig också i och för sig.
Men liksom. Men det är ju så härligt, för att många är ju tvärtom. Många kommer ju hit och hatar det liksom. Alltså det känns som att antingen eller lite. Jag hade ju också den här förälskelsen när jag kom hit och var helt blown away liksom. Men många känner ju tvärtom.
Ja, men jag kommer ihåg när vi åkte härifrån. Det var ju en väldigt så här stor resa för mig. För första gången jag var här i vuxen ålder, då var jag ju där typ 24 typ. Och träffade min biologiska pappa för första gången. Och var i USA för första gången. Och var i New York för första gången. Så det var liksom, det var mycket som hände.
Tre megagrejer på samma gång.
Det var liksom ett fet check efter den resan. Alltså check, inte pengar check, utan check.
En kryss i boxen.
Exakt,
kryss. Och man gjort det här. Men hur kändes du, väcktes det till liv någonting i dig då, att du kände dig lite amerikan när du var här?
Ja, så att säga, men kanske. Och liksom framförallt nyfikenheten kring att utforska amerikanen i mig, tror jag, snarare var det som liksom väcktes. Att det blev på riktigt, alltså, men shit, jag är liksom halva mitt DNA härstammar från det här landet.
Ja.
Så det är klart att det blev...
Det är mäktigt.
Ja, det blev väldigt påtagligt efter den resan. Och då var vi så här, fan, någon gång liksom, ska vi bo i New York. Det måste vi. Ja, och sen så började jag jobba. Och sen så kom Lilly. Och sen så började jag jobba lite till. Och så är man inne i ekorrhjulet. Och jag tror att vi insåg... Några år in där, vi bodde på Gärdet i Stockholm och hade liksom ett väldigt så här bekvämt och härligt liv med väldigt mycket kompisar. Och vi var väldigt först med att skaffa barn, så att det var så här, vi var ganska själva i det. Men sen började alla andra skaffa barn också i vår umgängeskrets, och det var så här väldigt bekvämt och härligt, och folk började flytta till hus och så. Och jag tror att både jag och Erik fick någon så här panik och bara... Nej, vi måste göra någonting.
Vi måste göra något. Hända, ska det hända nu?
Ja, men precis. Det var liksom, det var antingen köpa ett hus eller göra det här typ. Tror jag det mynnade ut i.
Ja.
Och sen så hade vi ju både tur, tror jag, självklart. Och också att det tog lång tid från det att vi var så här, men nu känner vi oss mentalt redo, till att vi faktiskt lyckades genomföra flytten.
Ja. Vad var det för grejer då som ni var tvungna att liksom gå igenom innan ni kunde sätta er på planet? Och,
ja, men alltså framförallt så tror jag det handlar ju om deg liksom. Alltså ja, man måste, det är så jävla sorgligt. Men man måste ju liksom se till att så här, vi måste ha en inkomst. Ja. Vi måste ha råd att flytta liksom. Ja. För det är svindyrt. I synnerhet om man ska göra det med barn och så. Så är det liksom, man kan inte bara ta en väska och bo i en,
nej, det kan man
i ett kollektiv i Bushwick liksom.
Ja,
alltså det kan man väl. Men för oss så kändes det inte, det var inte den typen av resa vi var beredda att göra.
Nej.
För liksom var och för våra barns skull. Så att det var väl att lösa det liksom rent praktiskt. Och det var väl där lite grann så här, inne på tur eller vad man ska kalla det. Men då var det så att Erik har sitt eget företag och de hade jobbat mot USA länge. Och det var läge att starta ett kontor här i USA.
Mm.
Så det var ju liksom, det är egentligen grundplåten om man säger,
ja,
för oss.
Jag såg en möjlighet där att flytta hit och jobba. Och du som amerikansk medborgare fick ju jobba här från början.
Precis,
och
exakt.
Och det är ju väldigt tur. För det är här jag tror många kanske stannar liksom i sina planer. Att man är så sugen och man kanske liksom har, vet vad man vill göra. Och man vet vad man vill flytta. Men man, det här med jobb är ju en supersvår grej att komma runt.
Ja, det är det. Men jag tror också, och det måste jag säga, en av de grejerna som jag har, tror jag, som har påverkat mig mest av att flytta hit är ju också att så här, våga vara lite gränslös.
Mm.
För att jag tror att man måste vara lite naiv och lite gränslös för att så här, våga ta steget.
Ja, men gränslös i så här, att du, alltså man har höga drömmar eller liksom höga så här, ambitioner. Eller
ja, ja, men precis. Precis. Mm. Det. Att man har höga ambitioner men också så där, inte bara tänka på allting som kan gå fel och nej, inte tänka så här, men gud, hur löser vi det här? Eller kan jag detta? Eller är jag egentligen kompetent nog att söka alla visum till hela min familj? Man får liksom bara, nej, skit i det. Bort med de tankarna och bara, nu gör vi det.
Ja.
Så. Det är väl det jag tror är så här, har varit nyckeln för oss också. Att, ja, att så här, våga vara naiv, typ.
Det är så himla bra. För jag hade tänkt fråga det, så här, vad ska man ställa in sig på när man väl har tagit beslutet att flytta hit? Och det är väl en sån jättebra sak. Att man ska försöka vara lite naiv kanske och också liksom våga och köra bara och vara beredd att fightas liksom, eller beredd att ja, vad ska man säga, beredd att gå igenom allt det här man måste för att komma hit.
Ja,
allt pappersarbete.
Precis. Och också tror jag, för det som jag upplevde i alla fall var det som var minst vad jag hade förväntat mig i hela den här processen, var ju att ha att göra med amerikanska myndigheter och se till att få ens nya liv på plats. Man tänker att man kulturellt är så nära USA och man känner att så här, men gud, man har koll på det amerikanska samhället och visst, det är kulturskillnader och sådär, men det är ändå någonting, det är ett civiliserat västerländskt samhälle vi flyttar till och vi är civiliserade människor som tror att vi vet hur sådana här saker fungerar.
Mm.
Och då igen så här, jag med min bakgrund ändå har haft sjuka utmaningar i att så här, allt från visumen till att sätta in barnen i skolan till alla vaccinationsprogram som man måste se till att de har och liksom,
ja,
allt det här praktiska, bara att så här, betala en räkning liksom.
Ja,
jag har gått runt med en skrynklig pappersräkning i min väska nu alldeles för länge. Gud, det får ångest att börja tänka på det. För att jag vet inte hur jag ska betala den där jävla räkningen, för det står typ inte på den.
Nej.
Alltså det är så sjukt liksom.
De internetbetalningar här har ju inte riktigt, det är inte vad det är i Sverige om man
nej,
så.
Jag måste gå till banken. Ja. Alltså jag är helt så här, jag är i chock liksom. Alla checkar och liksom allt
ja, så. Det är mycket som inte fungerar som i Sverige och byråkratin är ju för jävlig ibland.
Ja.
Men när du då tog ni kontakt med liksom den amerikanska ambassaden i Sverige.
Mm.
Och men hur lång tid tog liksom processen därifrån tills att ni kunde flytta?
Gud, jättebra fråga. Lång tid gjorde det ju.
Ja, ett år eller så?
Ja, det gjorde det ju. Men för att återknyta till, för det vi pratade om innan var att så här, grundplaten var ju att Erik hade sitt jobb som kunde göra det möjligt rent ekonomiskt för oss att komma hit.
Ja.
Och där stod ju jag också inför ett val. Så här, okej, vi kan flytta med Eriks jobb, vi kan få det att funka utan att jag egentligen jobbar. Är det någonting jag är beredd att göra?
Mm.
Och då kom jag ju fram till att nej, jag är inte beredd att göra det. Jag vill inte ge upp min karriär. Jag vill inte bara följa med, utan det här måste vi göra gemensamt. Och det tror jag också är så här, vår relation funkar så, och den funkar bäst så för oss.
Ja.
Och det betyder inte att det funkar bäst för alla, och jag vill absolut inte så här shama eller lägga värderingar i om folk väljer att göra det annorlunda, för att alltså bara äventyret kan vara värt det och är värt det.
Ja.
Men för mig var det så där, nej fan, jag har jobbat för hårt för att bara så här helt plötsligt inte fortsätta min karriär. Och då insåg jag ju snabbt att för att jag ska kunna jobba som jurist i USA så måste jag plugga. Och jag måste bli behörig att skriva en bar exam då. I mitt fall blir det då New York State Bar eftersom vi bor i New York. Så då började jag parallellt med att jag letade och försökte få information kring hur vi skulle söka green card och hur vi skulle kunna flytta rent praktiskt med visum. Och så började jag söka in till skolor och stipendier för att kunna läsa. Så det var det jag också gjorde sen
till
slut.
Så då måste du, liksom, utöver din utbildning i Sverige då, så du var tvungen att komplettera med en amerikansk...
Precis, exakt. Ja. Mm. Så att, och det som är soft för mig var att jag kunde läsa en LLM som det kallas. Och då läser man bara i 2 terminer. Okay. Och för behörighet för att skriva barn. Så det funkade ju superbra. Och där var jag också naiv. Alltså, bara, åh, det ska bli så skönt att börja plugga igen. Och man äger sin egen tid och sådär. Och sen så kommer man hit och liksom alla överambitiösa JD, de amerikanska studenterna som... Alltså jag har aldrig pluggat så mycket. Alltså det var sinnessjukt. Jag var liksom helt i chock. Alltså efter ett tag jag bara tänkte, vad fan är det här liksom?
Högpresterande liksom.
Och påfåglar är de också. Alltså det, gud, nu är jag jättegeneraliserad. Nej men alltså det var ju en av... Som svensk så kom man ju liksom med jante i ena handen och jag vet inte vad det är den andra. Och så på föreläsningarna så tillämpar de någonting som heter The Socratic Method. Vilket innebär att du helt plötsligt hör ditt namn äka i liksom föreläsningslokalen.
Mm.
Och då förväntas du då kunna svara såklart på frågan du får. Och ofta är det så att du ska redogöra för något rättsfall och du ska göra någon analys och så. Alltså jag satt ju med handsvett konstant och bara såhär, inte mitt namn, inte mitt namn, inte mitt namn. Men de flesta amerikaner när de får frågan, de liksom gärna nästan reser sig upp och liksom håller ett långt anförande och bara njuter av the limelight.
Ja, uppmärksamheten.
Ja, medan jag liksom satt och så här som ett skrämt rådjur liksom, bara med kaninpuls.
Ja, det skulle jag också göra. Men alltså vilken grej, men då är det också med språket och sådär liksom. Kände du någon gång att såhär, åh herregud vad har jag gett mig in på, eller det här?
Ja, gud, varje dag. Jag bara, vad är det?
Ja,
ja det är klart. Fast samtidigt, jag måste säga, det var fantastiskt. Alltså, det var en otrolig upplevelse. Och jag måste säga att så här, jag är så tacksam över att jag fick den chansen. För att jag känner personligen, alltså, på tal om språk till exempel.
Mm.
Min engelska har utvecklats jättemycket, framförallt skriven engelska. Ja. Och då har jag ändå nästan alla avtal, allting jag har gjort tidigare i min karriär har varit på engelska.
Ja.
Förhandlingar och sådär. Men här är det så, och de är så duktiga. Alltså NYU där jag pluggade det var fantastiskt. Och jag menar, jag hade inte haft mitt jobb idag, jag hade liksom inte... Så att det var ju verkligen den språngbrädan som jag hoppades att det skulle vara. Så det var ju värt varenda jäkla... varenda sammanbrott.
Ja.
Var det värt.
Ja.
För att jag måste säga att jag lärde mig sjukt mycket. Och det var så himla kul att få se kvaliteten på... Det var liksom en fördom jag hade. Att säga, men gud, amerikanska universitet, det är kryssfrågor och det är hur enkelt som helst.
Ja, men jag har som har pluggat här i USA. Jag har ju den uppfattningen att så här, kvaliteten på undervisningen är ju undermålig. För att säga det milt. Men vi måste backa bandet lite här, för att du fick alltså scholarship, alltså för att komma in på NYU från Sverige då. Så du fick hjälp med finansieringen. Och också ett visum behövde ju inte du då, men ett studentvisum hade du kanske fått.
Det hade man kunnat söka, absolut. Ja, så det måste jag säga. Jag rekommenderar alla som är sugna på att komma hit, plugga.
Ja.
Alltså det är så jäkla bra. Det är en sån jäkla bra grej. Och det är också så här, amerikaner är ju generellt, om man sen vill ut i yrkeslivet, har du en utbildning från ett universitet, och i mitt fall då att jag lyckades komma in på ett lite bättre universitet,
uh-huh,
du får sån status, uh-huh, för det är fortfarande viktigt här,
uh-huh,
alltså i min bransch, uh-huh, sen kan det ju vara liksom helt annorlunda i andra branscher, men, och som svensk student att söka utbildning här, du är attraktiv, så att det finns otroliga möjligheter,
mm,
och det finns, man kan söka stipendier. Nu hade jag ju igen, jag är så jäkla tacksam att jag fick den chansen. Jag fick stipendier från Sverige. Och för det är ju, igen, det är ju alldeles för dyrt att plugga här.
Ja,
men kan man lösa det med stipendier, och CSN har ju också fantastiska möjligheter att få låna till tuition och ja, sådär. Så är det en grym start, verkligen.
Ja.
Så att jag kan varmt rekommendera att utforska. Och jag menar, sist jag pluggade var 2008. Så att jag menar, det hade ju gått några år. Men trots det, jag var ju lite rädd att jag skulle vara typ äldst. Mm. Gamla haggan, typ såhär. Den svenska haggan som sprick runt i korridoren och bara, vad gör de här gamlingarna? Men jag var faktiskt inte äldst.
Nej,
så det var ju...
det kan ju vara skönt att veta. För annars ja, blir man en sån grej som känns lite jobbig när man inte har pluggat på många år och ta upp det igen.
Precis. Ja.
Men under den här tiden också, innan ni flyttade till USA, så fick ju du eller ni ert andra barn.
Exakt.
Mitt i allting.
Ja.
Det är liksom allt på en gång.
Exakt. Men hon kom ju innan vi flyttade. Så, ja, att hon är ju född i Sverige. Så det var ju också så här att söka visum och höra för henne. Liksom hem. Så det var innan hon var född typ, vilket ju var lite struligt. Men precis. Så jag började ju plugga när hon var 9 månader.
Mm.
Och då började hon på daycare här i USA.
Och hur var den processen? För då hade ni en dotter sedan tidigare som gick på dagis i Sverige.
Mm.
Och sen en liten nyföding. Att liksom rycka upp henne, Lilly då, från dagis i Sverige, sätta in henne här. Var det svårt att få liksom veta hur gör man, eller vilket dagis ska hon börja på, skolköer och liksom hela den processen?
Ja, ja, det var skitsvårt. Så det var
det
verkligen.
Det är inget här. Alla meningar börjar med. Det är
svårt. Ja, det var svårt. Nej, men ja, det var det. Igen, tillbaka till skitnaiv liksom. Jag satt och googlade. Och vi bestämde oss för att vi var här sommaren innan vi flyttade och scoutade områden. Vi visste att vi ville bo i Brooklyn och var liksom runt och så här, men var är typ ett trevligt neighborhood.
Mm. Och man kan åka hit ju på 3 månaders turistvisum.
Precis. Vi var bara här i några veckor liksom på semester. Alltså det var verkligen semester.
Ja.
Men ändå med syfte att så här, räka lite, kolla lite. Och då hittade vi Dumbo. Där Erik också startade sitt kontor. Och då finns det ju olika zoner för public schools. Där man där, beroende på var man bor, blir man zoned till den public schoolen som ligger där i ditt område. Så vi valde ju Dumbo då för att det var, hade en jättebra public school. Och det finns en speciell rating-sida. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter.
Nej,
men det är bara att googla. Typ som är, jag tror den är faktiskt driven av New York State, någon sån här government-sida. Ja. Och då ratas skolorna utifrån deras academic curriculum och det är massa olika parametrar.
Just det, men skolorna här är väl generellt sett ganska bra, de här public schools, alltså som inte kostar någonting. Så det är en bra ställe att flytta till också om man har barn i skolåldern.
Jag skulle säga både och. Jag skulle säga att det är både så, men det är så himla segregerat. För det som hände oss i alla fall var ju att Lille var sunad till en bra skola. Och sen så signade vi vårt lease och sen sunade de om. Och då blev hon sunad till en skola som hade rating 3 av 10. Och där 70% av barnen kände sig otrygga när de gick till skolan. Och det var beväpnade vakter utanför och sådär.
Okej, så ett riktigt skräckexempel då.
Exakt. Och där kände ju, för jag och Erik, vi hade ju någon så här moralpanik, höll jag på att säga. Men vi flyttade ju hit med något typ av mål om att våra barn skulle uppleva andra kulturer och få andra intryck och liksom inte bara umgås med folk som är eller ser likadana ut som en själv. Och sen så då får vi den här möjligheten att
sätta henne
i den här skolan då, som tillhörde också ett ett project, en granne med ett project. Så det är då socialt utsatta familjer i Brooklyn som bor och har sina barn i den här skolan. Och jag kunde inte det.
Nej.
Jag kunde inte liksom ta den, gå i bräschen för mina egna värderingar tillräckligt mycket för att utsätta Lilly för att inte känna sig trygg.
Nej, men det kan man ju inte. Eller vilken förälder skulle göra det, tänkte jag säga.
Jag vet inte, men det är liksom en sån grej som jag ändå trodde att jag skulle vara mer progressiv och så här, ah, men nu går vi all in och nu är det så här, då gör vi det här. Men,
det blir en ganska stor också kontrast från att komma från Sverige, Stockholm, Östermalm, som är en ganska skyddad verkstad, till Brooklyn här med
beväpnade vakter.
Ja, med beväpnade metalldetektorer och en liten, vad var hon då? 5-6 år?
Ja, 5 år. Jo, nej, precis. Ja, man kan ju vidare och vända på det där liksom i oändlighet. Men det blev inte så, utan då på Google igen. Googlade och bara, hello Google, help me.
Ja.
Och då hittade vi en charter school, vilket är som en friskola om man jämför med idag hur det ser ut i Sverige. Så att den är finansierad av staten men drivs i privat regi. Och just den här skolan var ju en fantastisk medelväg för oss, för att de driver ett väldigt aggressivt program kring just diversity, där de vill att barn från alla samhällsklasser och ska vara med och inkluderade. Så, så att vi lyckades hitta det vi letade efter med lite mindre metalldetektorer och beväpnade vakter. Vilket ju kändes fantastiskt.
Ja. Och den är också då gratis, precis som en friskola i Sverige.
Ja, exakt. Så den, vi betalar ingenting för den.
Är ni nöjda hittills med kvaliteten på utbildningen?
Ja, vi är jättenöjda. Sen är det ju väldigt annorlunda. Och det märker man ju också ganska snabbt. För att ens barn ligger ju så nära ens eget hjärta. Så att man har ju ingen courtesy. Så, liksom om det är någonting man känner är fel, så är man ganska snabb och så här, men det här är inte alls som jag tycker att det ska vara. Men där får man väl också kanske lite grann se på barnomsorg och skola i ljuset av att vi är faktiskt utlänningar med andra värderingar och ett annat synsätt som inte är här. Alltså vi måste också så här, vi måste integrera oss och vi måste förstå att så här, Sverige är kanske inte bäst, även om vi tycker att Sverige är bäst.
Och annorlunda mot här, alltså pedagogiken.
Jätteannorlunda, och det är mycket, mycket striktare, mycket snabbare, det är mycket mer press på barnen, mycket tidigare. De går inte ut. Alltså det finns inte regnbyxor.
Nej.
Det går inte liksom att köpa i princip i det här landet.
Ja,
så fort det är regn, eller det har varit regn, eller kanske kan bli regn, så går de inte ut på typ 3 dagar.
Det är så märkligt i svenska öron.
Ja, nej, men alltså det finns ju inte liksom.
Nej.
Men man får någonstans också bara så här, köpa vissa grejer. Och sen vissa grejer fightas man om.
Ja, som man välja, inte kan sina, köpa. Välja sina strider då, kanske, som förälder.
Nej, men verkligen. Verkligen.
Gick det bra med liksom det nya språket och för Lilly att prata engelska och med liksom hitta nya kompisar? Eller var det också en fight?
Ja, det var skitjobbigt. Gud, det lät så negativt. Det var så jobbigt. Ja, nej, men det var ju skitjobbigt. Alltså hon var ju knäckt.
Ja.
På riktigt.
Det måste ju vara ändå så svårt. Mm. Alltså när ni har då jobbat ganska länge, i flera år, för att komma hit. Och ni tar er hit och ni flyttar. Och allt går som på räls. men det måste ju vara supertufft.
Ja, det var det verkligen. Det var jättetufft. Och det var också sådär... Det blev ju ganska snabbt också så här, verklighet, bara okej, nu har vi gjort det här, och någonstans när tiden går så är det också så här, men vi kan inte vända tillbaka, vi kan inte bara så här, flytta hem nu, bara för att det blir jobbigt, utan nu måste vi bara ride this through. Men det tog det som är trösten i efterhand för de som ska gå igenom det här, och ljuset i tunneln, är ju att det går ganska snabbt för de allra, allra flesta. De flesta kompisar vi har här som har gjort samma resa. Det tar 2-3 månader fram till att de börjar prata lite beroende på hur gamla de är. Och när de väl börjar prata, då brukar det börja lossna.
Ja,
Sen kan vi ju fortfarande sakna hemma såklart. Och vi pratar fortfarande om att vi saknar Sverige och Stockholm och vår familj. Och det är ju, saknaden är ju konstant. Ja. Men det vänder ändå ganska så snabbt.
Ja.
Så det tog väl typ 2-3 månader då, innan Lille började prata. Och med språket kommer ju också vänner och kompisar på ett annat sätt.
Ja.
Så att det gick liksom lite grann hand i hand där. Att det, när språket lossnade så blev hon gladare.
Ja, och trivdes bättre. Men småbarn är också så, de är så duktiga på att anpassa sig. Det är ändå kanske det fördelen med att flytta om man har lite mindre barn. Att de ändå är... De är som svampar liksom.
Ja, gud ja. Nej, men det är så imponerande. Och vi gjorde ju ingenting speciellt. Alltså det var inte så att vi hade någon så här engelska lärare. Eller att vi satt och var så här över ambitiösa och försökte lära henne engelska. Så. Utan det var liksom... Vi började, vi kom hit. Och sen så fick hon gå till sin pre-K. Liksom.
Ja.
Det var så det var.
Ja.
Varje dag.
Ja.
Tills det liksom lossnade. Eller ja, och sen fortsatte hon ju såklart göra det också efter det. Men...
Hur kändes det så här med liksom du och din man då? För att jag menar, när man gör en sån här stor omvälvande grej i livet så kan det ju sätta vissa så här, vissa kanske, jag söker efter ett ord här som jag inte hittar, men vissa liksom
strength. Utmaningar
på relationer. Exakt.
Nej, det har vi faktiskt inte alls upplevt.
Nej,
det så varit. Kul att du pratar om det, Fanny, för att det där, nej.
Rosa moln och
bara
kärlek
hånglar varje dag och liksom klappar varandra på ryggen och bara, vi gjorde det älskling, nu är vi här.
Ja.
The land, the free land. Nej, men det var ju också, fan, så sitter jag bara och säger det är skitjobbigt. Det var skitjobbigt.
Nej, men alltså, det är inte så
skitjobbigt.
Jag har sagt det att varje mening börjar med det var skitjobbigt, men avslutas ju med att
det ändå är värt. Okej, ska vi ta den resan i relations
biten också? Ja, men fanns det några där knep eller någonting ni gjorde för att faktiskt klara det, eller liksom hur upplevde ni den tiden tillsammans?
Nej, men jag tror i början var vi så höga på att vi gjorde, liksom, att vi faktiskt kunde så titta på varandra och bara, vi gjorde det.
Ja,
liksom.
Det är äventyret.
Liksom. Ja, precis. Och där får man ju akta sig för att bli liksom för smug också. För att jag tror att det är väldigt lätt att se så utifrån att, och jag tror också så här, mitt Instagram-konto, det är klart att det ser ut som att vi lever the American dream.
Ja.
Men det är klart att vi inte gör det. Och det är samtidigt klart att vi gör det.
Man,
alltså,
är
det är sådär,
ja.
det är väldigt dubbelt.
En ny alltså som en ny förälskelse. I början så är man ju ganska upptagen med sitt nya land och sin nya kultur, och Instagram feeden fylls på av så American bilder på donuts och bagels och vad det nu är för någonting liksom.
Exakt.
Och det, så är det ju, men sen så kanske den mattas av lite.
Ja, men det blir ju vardag.
Ja.
Och jag tror att så här, vår relation upplevde framförallt som att den är typ ett eget djur. Bara vår relation. vi upplever framförallt att så här, the highs är så jävla high. Vi har barnvakt. Vi åker in till Manhattan. Och blir fulla. Och går runt och bara är så här, fy fan, liksom. Vi gör det. Men sen så när vi står här utan... familj utan skyddsnät. Man ska helt plötsligt betala en deposit på 3 månader på dagis. Något som vi inte hade någon aning om. Och Maggan spyr. Och jag har ett viktigt möte och Erik ska resa på en affärsresa. Ja. Då är man inte riktigt lika kaxig. Liksom. Så att the highs är high som satan och the lows är också jävligt low. Mm. Men man får liksom försöka så här... ge sin relation så mycket näring man kan när man är där uppe på the highs på något sätt.
Ja.
Och jag tror också att jag och Erik har försökt göra är också att så här, vara väldigt ärliga och transparenta i att ibland längtar man hem. Alltså, ibland, och det är okej, alltså, att säga det och vara så här, fan, nu vill man bara så här, packa väskorna och dra hem till trygga Sverige igen.
Ja.
Alltså när man har varit, när det har blåst för mycket och när man har liksom rolled with the punches, när de har kommit lite väl tätt,
ja.
Så kan ju det ha varit en sån känsla att man bara såhär, fan,
ja.
Ska vi inte bara liksom skita i det nu då?
Ja, precis. Jag förstår den känslan.
Men för oss är det så här, och så snackar man igenom det och sen så kommer man fram till att nej, det är klart att vi inte ska göra det. Så att, men jag tror att det gäller att vara lyhörd och liksom inte så här, För det är en stor grej liksom. Och jag tror också så att trygghet, jag försöker mycket så här, för man tappar lite fotfästet när man flyttar till ett nytt land. Så upplever jag det. För att all trygghet och allt som man är van vid och alla preferensramar som är så bekanta försvinner. Och man måste liksom bygga upp dem igen. Man måste förstå samhället. Man måste förstå liksom nya mekanismer som gör att saker händer och varför. Och så.
Ja.
Och det blir lite otryggt.
Ja. Och speciellt här där man faktiskt själv som alltså individ måste... Du måste ta reda på allting själv. Och du måste veta vad du vill. Vilken försäkring du ska ha. Du måste göra den researchen själv. Det finns liksom ingen... Det är ingen som gör det åt dig.
Exakt.
Man kan inte luta sig tillbaka på någon.
Nej, och då tror jag det är viktigt att så här försöka liksom hitta tryggheten i relationen. Att så, ja. Men vi har varandra, vi gör det här tillsammans. Och basen är liksom vår relation.
Ja.
Och det får man liksom så här påminna sig om ibland när det skakar lite mycket.
Ja,
så det tror jag är så här, gud, vi... Så länge det här inte minnar ut i skilsmässa så kommer det här vara asbra.
Ja, men alla sådana, brukar man inte säga det, alla upplever
det som inte dödar här där.
Exakt.
Ja, där är vi.
Där är ni.
Helt klart.
Men, och nu har ni bott här, hur länge då? 3 år?
Två år.
Ja, 2 år. Alltså det känns ju så mycket längre.
Ja, jag vet, det är en livstid.
Men nu har ni bott här lite längre. Vad känner du nu? Har ni hittat någon sorts liksom... harmoni eller så här, vad ska man säga, balans i vardagen? Känns det som att allt nu tuffar på och det går smärtfritt, eller är det fortfarande så här, ställs det inför nya utmaningar nu efter några år här? Förstår du vad jag menar?
Ja, men gud, jag förstår. Ja, alltså sen vet jag inte om vi gör det mer än vad man skulle göra om man bor i Sverige. Alltså att ha små barn och ha 2 heltidsjobb är liksom, det är definitionen av utmaning, tror jag.
Ja.
För mig, ja. För oss.
Och utan, som vi sa förut, ett liksom, supportnät.
Ett supportnät, exakt.
Mormor och morfar och allihopa.
Precis, så att det gör vi ju. Men det är ju, det är ju inte samma ovisshet och inte samma otrygghet som det var i början.
Nej.
För att nu har man ju liksom någonstans sakta byggt upp nya preferensramar och man förstår samhället,
ja,
bättre.
Hur lång tid tog det, skulle du säga, liksom, från det att ni flyttade hit tills ni kände så att men nu är det här vårt nya hem, nu bor vi här, nu känner vi oss hemma?
Jag tror att det tog nog ändå ganska lång tid innan det kändes så automatiskt. Det känns som om det här hemma, det tog säkert ett år.
Mm.
Men å andra sidan gick det väldigt snabbt från att man tänkte på hemma i Sverige som hemma. För det gick ganska snabbt att det kändes främmande.
Mm.
Alltså om jag började tänka så här, gud, vår lägenhet i Stockholm eller liksom vårt liv där och sådär. Det gick jättesnabbt för att det skulle så kännas... som att det var 1000 år sedan.
Ja.
Så det är en sån här dubbel liksom känsla kring så här hem. Och det är väl också den fasen som är jobbigast. För att då är det så här, ja, men hem är inte längre Sverige.
Nej.
Men vi är inte heller fullt ut hemma här än.
Nej.
För att det är så mycket som är nytt och vi är liksom inte integrerade i samhället riktigt.
Ja.
Så att det var väl också den tiden som var så här kulmen av när man kände sig som mest otrygg. Och som att man nästan inte hör hemma någonstans, typ.
Ja, precis.
Men nu känns det hemma. Men jag tänker, alltså det låter kanske så himla så här klyschigt, men man tänker då att det är våra känslor,
ja,
kring det här. Och vi flyttar ur en extremt privilegierad ställning. Vi har jobb, vi har en framtid här. Det är otroligt liksom sådär omhuldat ändå.
Ja.
Och så tänker man på alla flyktingar och alla människor som kommer då, och nu med Trump-administrationen som kommer till ett land som sänder så klara så att du är inte välkommen signaler.
Ja.
Och oavsett var man flyttar i världen, att uppleva det som vi har haft extrema utmaningar med att anpassa oss till, trots vår jätteprivilegierade ställning.
Mm. Och att ni kan språket.
Ja. Alltså det är liksom, det vi har gått igenom är, det är bara lyx liksom.
Ja.
Egentligen, det är lyxproblem. Så det är ju en sån där... Man har verkligen fått någon typ av insikt kring hur tufft livet måste vara för alla miljontals människor som tvingas göra en sån här resa. Fast, ja, under helt andra omständigheter.
Ja.
Det låter kanske, det kanske bara är vidrigt att säga det.
Nej, jag tycker inte det. Jag kan känna igen det, den känslan själv. Att man har, liksom, man har ju varit där och nosat på något vis på, liksom, på hur det är att flytta utomlands. Och vara liksom, den här känslan av att falla fritt. Att man inte vet hur saker och ting fungerar. Och man måste liksom kämpa för varje liten grej. Ska man liksom lära sig och lära sig från början.
Mm.
Och då med bakgrund av att man ändå kan språket och känner till kulturen och allt det där. Så jag förstår precis vad du menar.
Ja, ja men jag vet inte, det jag vill kanske få fram är väl också så här, jag sitter här och bara, det är skitjobbigt. Självklart utifrån liksom mina superprivilegierade ramar. Alltså,
ja.
Man blir medveten om dem också i det här landet. Eftersom det är så segregerat också så blir det väldigt tydligt att
ja.
Man har det bra.
Ja, men hur gick det sen? För att du slutade, du pluggade och tog examen därifrån. Och sen liksom den processen att hitta ett jobb. För det kan jag också tänka mig att många är lite så frågande kring. Så här, vad börjar man ens en gång? Och hur som svensk att komma här och söka jobb? Liksom, får man, känner man sig uppskattad överhuvudtaget på arbetsmarknaden?
Så är man något?
Har man något att komma med? Liksom?
Ja, nej, men jag tror generellt så är ju svensk arbetskraft, säger man så. Det låter lite högtalande, men svenska personer. Väldigt uppskattade här.
Ja.
Alltså, vi är ju kända för vår höga arbetsmoral och hej och hå. Så att jag tror, där har man ju en väldig fördel. I mitt fall så hade jag flyt. Liksom. Jag var på ett barnkalas och träffade rätt person på rätt tillfälle.
Mm.
Och lyckades nätverka mig på ett barnkalas.
Ja.
Eller egentligen, det var inte ens särskilt medvetet.
Nej, men man vet väl aldrig när man träffar en person som kan vara betydelsefull liksom, på ett annat sätt. Det är väl det nätverkandet här. Jag tycker många återkommer till det, att det är viktigt i den här stan och någonting som man gör typ hela tiden.
Precis.
Till och med på barnkalas.
Och det tror jag är så här, också att i större städer som New York då, att det finns också ett svensk community.
Ja.
Att det är väldigt enkelt att connecta med andra svenskar. Sen är det ju på ett sätt lite bekvämt ju. För att jag kan tycka att man ska ju självklart också försöka skaffa sig kanske amerikanska vänner. Eller, och i synnerhet om du är i en stad som New York där det finns människor från alla världens hörn. Att försöka liksom också bli kompis med folk som inte är svenska.
Vilket är ju ändå lättare sagt än gjort. Alltså jag tycker att man blir mer svensk av att vara här på många sätt. Liksom. Eller man, det är ju lätt att söka trygghet i andra svenskar.
Ja, det är så naturligt. Alltså att, sådär, att det, blir, det är så enkelt att bara såhär, man kan prata om vad som helst och man har samma preferens och man vet vad man... Så det är ju helt naturligt. Men så är det ju verkligen att, och många som är här är ju då, om man tar New York specifikt, så det är ju väldigt så att många duktiga, drivna människor som har kommit hit för att man har velat det. Och för att man har haft det som mål och aktivt arbetat för att komma hit, just för att det är så svårt att någonstans hitta en långsiktig tillvaro här i alla fall.
Ja.
Så att det har ju varit, och jag menar, du och jag, Fanny, vi har ju gått med i HER till exempel.
Ja,
ett kvinnligt nätverk. Alltså det finns ju, och det finns Facebook-sidor. Och, så att jag tror att verkligen, och är man i New York så är det ju att försöka nätverka och hitta ingångar. Och att börja med andra svenskar är inte alls fel. För det blir liksom, det blir en väldigt lätt
ingång, ja.
Och de flesta är väldigt öppna också inför att skapa nya kontakter och sådär. Så att det är mitt absoluta tips. Att så här.
Ja, precis. Hitta de här svenska grupperna på Facebook och Svenska kyrkan och HER Network som vi nämnde. Som jag intervjuade faktiskt Baba Canales som startade det nätverket här. Det är ett jättebra tips. Och det finns ju också jobb för svenskar i New York och lite sådana olika sidor man kan googla upp på nätet.
Precis. Men där kommer ju lite grann visumproblematiken in igen. Så att där får man ju lite grann utifrån sin egen situation se vad som är bäst.
Just det, för det finns ju som sagt va, så det finns ju så många olika visum man kan få här beroende på vad man har för bakgrund och vad man jobbar inom för sektor och hur länge man har jobbat, och vissa visum får man jobba på, andra inte.
Mm.
Vissa får man plugga på och andra inte, så det är väldigt, väldigt individuellt om man säger så.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hur är den amerikanska arbetskulturen? För jag har en känsla av att många av dem jag intervjuat i podden hittills har, jobbar ju för sig själva eller har liksom startat egna företag. Det är få som liksom är anställda sådär. Men hur känner du att den har varit? Eller vad är din erfarenhet av den amerikanska arbetskulturen?
Alltså jag tror inte att mitt jobb är liksom superrepresentativt för den amerikanska arbetskulturen. Men vad jag förstår från andra arbetsplatser liksom, och andra kompisar som verkligen jobbar i en amerikansk arbetskultur är ju att det finns ett, hierarkin tror jag är framförallt den största skillnaden. Att folk är väldigt vana vid hierarkiska strukturer och man gör det som är innanför min box i min hierarkibox. Och jag har väldigt, väldigt mycket respekt för de som är över mig och kanske lite mindre respekt för de som är under mig. Beroende på såklart liksom hur du är som person och så. Men lite grann hur bolag generellt är uppbyggda. Mm. Så funkar det inte på min arbetsplats. Men det är vad jag förstår av liksom kompisar som jobbar i klassiska amerikanska settings.
Ja.
Och det är ju främmande som svensk. För att i Sverige är vi vana vid ganska platta organisationer. Har du en bra idé eller liksom, då kan du säga det till vem som helst och du behöver inte känna att nej, men jag kan inte gå och köpa en sallad till den här för jag är inte dens assistent, jag är den här assistent. Alltså att det finns liksom, det är väldigt såhär 90-gritty regler här som jag har förstått det. Så det tror jag nog är lite annorlunda. Men
vad är den största liksom fördelen med att jobba här? Vad har du lärt dig?
Nej, men jag måste säga att det är först nu jag, på tal om det här med också känna sig hemma. Alltså det är från och med det att jag började jobba som jag verkligen så här, mitt humör, alltså jag bara så här, det känns helt fantastiskt. Alltså det är nu jag känner att nu är vi här. Att mitt jobb har gjort jättemycket för mig att känna att jag trivs.
Ja.
Så från det att jag började jobba så har jag på riktigt så här börjat trivas med vårt liv här. Så det har verkligen varit en game changer.
Men det gör ju rätt mycket också. Man kommer in i samhället och man har ett sammanhang. Och man träffar amerikaner och träffar personer som man kanske inte skulle liksom bli kompis med i sitt privatliv. Men liksom relationer som ändå är utvecklande. Och
verkligen. Och liksom självständighet. Så man tjänar mina egna pengar. Alltså en sån grej. Så här, det är skitviktigt.
Ja. Men det kanske är liksom också någonting man får vara lite beredd på när man flyttar hit. Att man kanske har det långsiktiga målet, att jag skulle vilja hamna här om några år, liksom att både att jag har jobb, att min man har jobb eller liksom vad det nu är för någonting, men det kanske inte är någonting som man kan flytta till med en gång utan låta det vara en process också. Så jag tycker alla som har flyttat hit har liksom på olika sätt men gått igenom en ganska lång process. Det är inte att man bara tar sin väska och flyttar och pang, allting är löst, utan att man liksom kanske får vara inställd på det, att så här, saker och ting tar lite tid och Så i vårt fall till exempel, vi kom hit på ett arbetsvisum, eller min man kom hit på ett arbetsvisum, men inte jag. Och sen sökte vi visum på nytt och så fick jag ett arbetsvisum, började jobba och sen fick vi bakslag på det. Och nu är vi liksom fast i samma process igen och får börja om på nytt.
Ja, det är så sjukt alltså. Jag tycker så synd. Det är så hemskt. Alltså igen, verkligen. Det här otrygga, att helt plötsligt så bara dras mattan under.
Ja, och det, så, det kan hända. Och det behöver inte bara vara med visum, men liksom saker kan hända along the way, och man får liksom vara beredd på att så här, det är inga quick fixes oftast, utan saker och ting tar ganska lång tid, men man på något vis har det långsiktiga målet att så här, vi vill bo här, det är värt det för oss och vi är beredda att kämpa för det. Eller så inser man att man inte är det och då flyttar man tillbaka hem, men
ja, och det är ju inget misslyckande. Nej, alltså, vi har haft kompisar som har liksom flyttat hem och, och jag tror också så här, man utvecklas. Det var ju, jag skulle sagt det förut också när vi pratade om Lily, att så här, det som också är belöningen är ju att få se hur hon har växt. Ja. Alltså som människa. Hon behärskar ett helt nytt språk. Och hur vi som familj har växt genom hela den här resan.
Ja.
Och att känna det här med att vi gjorde det. Vi gör någonting. Alltså det finns något extremt tillfredsställande i det.
Ja, precis.
Även fast det är så jäkla tufft. Så att jag vill liksom ändå... kontentan och liksom det jag vill säga är så här, jag har låtit sjukt negativ, men det är ändå värt det.
Ja.
Även om det är skitjobbigt, så för oss har det varit värt det.
Ja. Det tror jag är jättebra, för det finns ju vägar att gå. Alltså jag tror många, man tittar på USA och tänker att så här, men gud, det här kommer aldrig funka för mig, eller det här kommer, det är ingenting jag kan göra. Men det finns ju så många olika sätt att ta sig hit. Man kan plugga och jobba, man kan liksom resa hit, och det finns så många vägar att gå och hjälp att få också med visumprocesser. Alltså vi har ju, vi får ju hjälp liksom. Vi hade aldrig kunnat fixa det själv med alla pappersarbete och alla myndigheter och sådär. Man måste bara vara lite så här smart och tänka till kanske. Så här, hur kan jag ta mig hit? Liksom? Vad har jag för förutsättningar för att bygga upp ett liv i USA?
Ja, men precis. Och det känns också som att så här, om det är någonting man verkligen, verkligen vill göra, då hittar man ju ett sätt.
Ja, precis. Då hittar man ett sätt.
Så att jag tror att för oss började med att vi bestämde oss. Ja. Vi vill bo i New York.
Ja.
Och sen så att vägen hit blev just den som blev för oss. Det hade ju med omständigheter att göra. Men jag tror att bestämmer man sig och gör det till ett tydligt mål, om det är någonting man verkligen vill, så hittar man ett sätt.
Ja. Vad kul det har varit att prata med dig.
Ska inte jag få tipsa om grejer?
Jo! Okej, vi har missat det stående inslaget.
Ja, och
det
är måste jag påminna dig om det stående inslaget?
Ja, det är att vi vill ju höra dina tips till New York. Vad man ska göra här om man kommer dit som besökare. Och du får egentligen sätta ditt eget tema. Jag brukar ju fråga så här, vad gör man i dina kvarter där du bor? För att få liksom lite variation. Men du får gärna sträcka dig utanför Brooklyn också om du vill.
Nej, det vill jag inte.
Du får välja själv.
Nej.
Nej.
Nej. Nej. Men har någon pratat om Dumbo? Nej.
Nej.
Nej, bra, då gör jag det. Mitt bästa tips för att liksom bocka av Brooklyn och göra det med bravur är ju att ta sig till Dumbo i första. Alltså man, oftast, nej, vänta, vi börjar så här. Ska man komma hit så ska man absolut inte bo vid Times Square. Det vill jag bara säga.
Det är det viktigaste.
Det är det viktigaste. Inga hotell omkring Times Square. Times Square är liksom, det är något typ av avloppshål, tycker jag. Alltså jag tycker, alltså okej att gå dit i typ 5 minuter, men nej, det är inte det som är New York liksom. Nej,
bra, det håller jag med.
Ja, inte Times Square, utan neråt. Soho, Meatpacking, Lower East, Tribeca, där ska man bo.
Ja, exakt. Jag tycker, alltså man behöver nästan inte åka norr om 14:e gatan. Nej. Om man ska vara väldigt strikt. Alltså man exakt. Kan hålla sig Soho, Lower East Side, West Village, Tribeca.
Precis, och sen helst inte när Financial heller, om man vill ha det mysigt liksom. Alltså det finns ju lite hotell där nere, men det är liksom, det är så långt ner behöver man inte bo i alla fall, tycker jag. Utan liksom bältet där, Soho, Meatpacking, Lower East.
Men man kan ju med fördel bo i Brooklyn också om man vill det.
Det kan man. Jag undrar, alltså innan jag bodde här så tänkte jag ju att Brooklyn liksom inte var New York. Och förstod inte alls liksom.
Så är det ju många som tänker. Ja. Förande, alltså New Yorkers också som bor på Manhattan.
Precis, att det är så här skit. Man har sett Sex and the City när Miranda flyttar ut till Brooklyn och det är typ så här skräll och panik typ.
Ja. Nej. Men det är inte sant.
Nej, det är det inte, men frågan är om man bara är här i några dagar, att man kanske ändå vill känna Soho liksom.
Pulsen på mattan. Så men, kan det nog vara, men alltså det
lite ändå beroende på vad man är ute efter. Och om det är en, om det är ens andra gång eller plus andra gång här, då tycker jag absolut att man kan bo i Brooklyn. Och med fördel, för att använda ditt uttryck, Fanny, på One Hotel,
ja, i Dunbar. Ja, precis det jag tänkte komma till.
Svinfint.
För då bor man ändå nära Manhattan och med utsikt.
Ja, och med rooftop pool som är svinfin.
Ett tunnelbanestopp iväg bara.
Ja, så det tycker jag. Då får man bo på One Hotel i Dunbar. Det är lite dyrt i sig, men det kan man kanske.
Om man har en lång helg så kanske man kan kosta på sig det.
Får man pynta upp och så får man checka in där. Perfekt. Och, men då, om man inte bor där, om vi säger då att man ska ha en lördag typ. Det brukar du väl fråga om en lördag?
Mm, det brukar jag.
Okej, då kör vi en lördag. Då gör vi så här. Då vaknar man på sitt hotell i Soho. Eller vad man än är. Och sen så äter man frukost där. Och sen så tar man en promenad faktiskt.
Mm.
Över Brooklyn Bridge.
Mm.
Mm. Den är för sig inte bäst att promenera från Manhattan till Brooklyn. Egentligen ska man gå på den åt andra hållet. Men då kan man vända sig om every once in a while och titta mot skylinen.
Har man selfiesticken så kan man bara
ta selfiesticken, filma skylinen. Kolla frihetsgudinnan till höger. Hon är där ute i vattnet. Och så går man över. Och då när man kommer ner så undrar man lite grann var man är. För man hamnar liksom bara på en gata. Då går man tillbaka ner mot vattnet. Och då hamnar man i Dumbo.
Mm.
Det var där vi bodde förut. Och där vi sitter nu ju.
Precis, ja. Ja.
Ett helt underbart område som är ganska nytt. Där det finns allt ifrån restaurang. Men framförallt är det liksom utsikten och viben i Dumbo som är härlig. Det är ingen shoppingupplevelse alls.
Nej, men är det inte typ New Yorks mest plåtade gata?
Jo.
Den här som leder fram till Manhattan Bridge?
Eller det är kanske lite så. Men den är ändå, fint. Den är ändå liksom, den har någonting.
Ja, bra foto.
Bra fotomoment. Ja. För det som är ju att man ser då Empire State Building mellan benen på Manhattan Bridge.
Just det.
Mm. Så det är grant. Och sen så äter man en lunch på Saucony's.
Mm.
Tycker jag.
Som är Soho House restaurang.
Ja, det är Soho House restaurang som ligger nere vid vattnet. Och de har jättegod italiensk mat. Bland annat en ricotta och tryffel whip.
Ja. Mm.
Som är ett litet snack som man ska beställa in. Och så ska man dricka mimosas. Och så ska man bli lite sådär, lite
lullig.
Och sen så tar man en promenad därifrån. Antingen så kan man gå. Nej, då tycker jag man ska gå längs med vattnet i Brooklyn Bridge Park. Så då börjar man promenera bort mot pir, vad är det, 5 eller 6?
Ja, pir 5. Ja. Alltså,
så man går liksom längs med vattnet. Och då har man ju också så här hela skylinen. Det är en jättefin park som de har byggt som blir så här lite ljudisolerad från motorvägen som går precis bredvid. Som annars kan vara lite störande i den fina vyn. Och sen så kommer man upp där och då hamnar man i Brooklyn Heights.
Just det.
Och det är ju ett fantastiskt område som är en riktig gem alltså. Där man kan gå runt och titta lite på Brownstone. Bland annat hon Jenna, vad heter hon i Girls, har ju en lägenhet där.
Ja, men jag
Jemima.
Nej. Jemima Kirk, hon bodde faktiskt tidigare i mina kvarter. Så lite längre söderut i ett townhouse i Carroll Gardens som hon har sålt nu. För det låg uppe på Street Easy för några veckor sedan.
Mm.
Men jag tror att hon bor kvar Lena Dunham.
Lena Dunham är det, ja, just det.
Där väldigt länge och tillsammans med sin ex-pojkvän. Men jag tror faktiskt hon bor kvar.
Är det slut?
Det är slut, ja.
Åh oh, gud, har jag missat.
Det var ett tag.
Oh my goodness.
Ja. Hur som helst. Men okay. Där kan man göra lite kändisspaningar. För det bor ju fler kändisar där i Brooklyn Heights. Det är väldigt fint område.
Ja, det är skitfint. Och så ägs ju hälften av Jehovas vittnen, vilket är lite spännande.
Just det, det gör
The Watchtower.
Men just det, men är inte det, nu spekulerar jag bara, men jag har hört att inte Ashton Kutcher, gud vad jag ljuger, Jared Kushner. Det säger jag rätt, va? Alltså Ivanka Trumps komplexet.
Det. Exakt, de ska göra condos, ja.
Exakt.
Jared.
Då kan man glänsa lite med den kunskapen när man går med ett sällskap kanske som inte har lyssnat på podden.
Exakt. Och så ska man upp där på promenaden då. Kan man göra exakt. Om man vill. Då har man ju så redan sett utsikten. Men, och då kan man äta, om man vill ta en liten drink där då. Då kan man gå till Heights Café. Som är så icke-turistigt som det bara går. Som, det ser lite trist ut, men det sitter, det är lite som att vara på Upper East. Alltså det, man kan säga att det är Brooklyns Upper East. där de små tanterna med juveler och de små gubbarna sitter och dricker sin lilla eftermiddagsdrink. Så det är lite så kul. Ett litet kul hak. Och sen tycker jag att man ska gå till Cobble Hill Park.
Ja.
För den är så vacker. Det är den finaste lilla parken jag har sett. Men det är som att komma in i Notting Hill.
Ja.
Alltså det känns som att vara i Notting Hill-filmen.
Mm.
Man är Julia Roberts. Man bara går runt och letar efter The Blue Door.
Ja.
Det är verkligen, det är så vackert. Och där får man också verkligen en känsla av så här. Okej, folk som bor i Brooklyn i de här områdena lever så här.
Exakt. Man får en känsla av liksom den riktiga New York, eller vad man ska säga. Så det är New York som inte turister ser, utan liksom, man kan ju lätt föreställa sitt liv här om man besöker de här kvarteren.
Exakt.
Det är ju liksom familjer och barnvagnar och gamlingar, och du har ju alla bor ju här.
Ja.
Alla typer.
Ja, men den är så fin. Så där ska man gå, och så ska man ta en kaffe där. Nu har ju de i för sig stängt fiket, men man kan leta upp en kaffe och gå till den parken. Och sen går man upp igen på Atlantic Avenue.
Mm.
Och där ligger ett Barney's.
Just det.
Och en Urban Outfitters. Mm. Och sen så ligger det lite antikvitetsbutiker lite längre ner på Atlantic.
Ja.
Och lite så här väldigt lokala liksom fashion brands typ. Ja. Lite crafts känns det som.
Ja, men det är en jättebra tips, för det här tror man inte är en gata för shopping. För den är ju lite så trafikerad och kan ju verka lite så brusig. Men det finns ju massa fina affärer längs med Atlantic.
Ja, det finns det verkligen.
Ja,
så det tycker jag man ska göra. Och sen så ska man ta en taxi därifrån om man inte orkar gå. Då kan man åka till Habana Outpost, som ligger lite nära oss.
Och då, nu närmar vi oss dina kvarter.
Ja, nu börjar vi närma oss mina hoods.
Ja.
Så då tar man en frozen margarita på Habana Outpost. Vi förutsätter att det är sommar nu, eller liksom varmt, för de har bara öppet, det är säsongsöppet där. Och sen när man har gjort det, då är man lite lullig, för de är skitstarka. Så då kan man lulla sig upp mot Fort Greene Park.
Det är ju typ tredje drinken på dagen, eller?
Ja, ja, men alltså, hela, är man här på en weekend, då måste man ju vara salongs ungefär 90% av tiden. Annars är det ju liksom waste. Så då lullar man sig upp där till Fort Greene Park. Där ligger ju butiken Bird också.
Just.
Om man vill kolla in en sån här lyxbrand. De kör lyxbrand.
Jo, men det är ganska dyrt. Men det är lokala New York.
Det är dåligt och dyrt. Gå dit och kolla.
Ja, det är en fantastisk shoppingupplevelse. Så har plånboken tillåter det, så kan man köpa något. Annars kan man ju gå dit och bara fingra. För det brukar jag göra.
Bird. Det finns några locations i Brooklyn. De är verkligen, de är härliga. Mm. De har lite så här doftljus och
alltså, ja, de har bara, lite plånböcker
och lite grejer
och allt möjligt,
smycken och grillar. Och sen tycker jag att man ska käka middag i våra hoods i Fort Greene.
Ja.
Och då har jag tre tips.
Mm.
Ett, Walters.
Mm-hmm.
Som har en speakeasy bar på baksidan som är asiatisk.
Jaha, ja.
Så de har liksom ett mer så klassiskt liksom
diner.
Ja, exakt, lite mer diner-känsla. Men sen så om man vill äta middag på kvällen, då kan man liksom be om speakeasy middagen på bak liksom. Det är en liten bakdörr vid toaletterna, och där är en asiatisk restaurang.
Gud, vilket bra tips.
Walters på DeKalb Avenue.
Och speakeasy, det är ju sån liten dold bar eller restaurang som man inte ser från gatan.
Ja, men exakt.
Man får fråga personalen.
Man känner sig så local.
Verkligen. Jättebra tips.
Så den är faktiskt ett bra tips. Och sen så är det Evelinas, som också ligger på DeKalb, samma gata.
Ja.
Den är så här nej, är den italiensk? Ja, det är jättegod mat i en bra setting. Det är den senaste hippa restaurangen i Fort Greene. Eller så skulle jag åka till Finch.
Okay.
Finch har, jag tror de har två Michelin-stjärnor.
Oj.
Och det är jättedyrt. Men det är dyrt liksom. Men det är en upplevelse. Och det ligger, där måste man ta en taxi, för det är ännu djupare in i Brooklyn. Den ligger i Clinton Hill. Men den är sådär, det är en sån grej som, det är en upplevelse. Och det är en sån, man skulle aldrig trilla på en sån restaurang vid Times Square.
Nej.
Det är lite det.
Inte.
Nej.
Men det är också så här roligt att upptäcka Brooklyn. Alltså att en sån restaurang med två Michelin-stjärnor ligger där ganska.
Ja, helt öde typ.
Väldigt roligt.
Ja, men den är faktiskt riktigt trevlig. Eller där bredvid ligger också Speedy Romeos. Jag tror det är Green Avenue de ligger på båda två. Och Speedy Romeos är ju alltså i Girls. Så är det, vad heter han nu, han som har fiket.
Ja, vad heter han? Någonting på... Nej, inte vad han heter. Någonting på G. Nej, Gus. Alltså, det är något kort ord.
Ja.
Jay.
Jay, exakt. Jays restaurang eller fik är den restaurangen i inspelningarna.
Gud vad roligt.
Mm. Speedy Romeos. De har ju någon, vi var ju där Fanny på någon sån här jazzbrunch.
Ja, det var
trevligt.
Det är jättetrevligt.
Ja.
Men också så här härligt att se så här hur man bor i Brooklyn eller hur man kan bo. Det är ju väldigt fina kvarter. Men alla tips här lägger jag upp på amerikabrevet.com. Så har man som en liten guide om man är sugen på att åka hit och kolla in de här ställena.
Yay!
Yay! Och om man då vill ha inte ha barn med sig och vill avsluta kvällen lite så blött, vad kan man gå då?
Då tycker jag man ska åka till Red Hook.
Det är bra. Då får man hoppa in i en taxi.
Ja, då får man hoppa in i en taxi. Och sen åker man till Sunny's. I Red Hook.
Det är våra karars favoritställe. Men det här kan man också lägga till. Alltså Brooklyn är ju stort. Så att det är inte så här om man åker till Brooklyn en halv dag. Utan så här, Brooklyn är ju ett gigantiskt stort område.
Ja gud, det så finns massa. Men för att tillägga där bara. Sunny säger då, alltså Red Hook är ute vid Ikea. Ute i, där det är fortfarande industri liksom. Och Sunny's är en bar som har ägts av en kvinna och hennes man i typ sen Dackefejden i princip. Alltså den är ju gammal. Alltså det är liksom, det är ingen fancy. Alltså det är så långt från Sex and the City du kan komma ungefär. Men det som är så jäkla kul med den baren är att så här, dels har de en liten innergård och det är väldigt fritt. Det blossas på diverse. Och sen så är det då, vad kostar ölen? Typ $4 liksom. Och sen så på kvällarna, på helgerna i alla fall, så är det ofta typ ett 20-mannaband.
Mm.
Så folk kommer liksom dit med sina instrument och så sitter folk bara och så här jammar och sjunger och lite så här country-inspirerad musik. Och, alltså det är väldigt så här bohem. Det är bohemiskt.
Ja, det är opolerat, bohemiskt, väldigt lokalt. Ja. Så folk som i princip är en del av inventarierna som sitter vid den där baren. Men det blir ju härlig stämning på helgerna. Det är mycket folk. Och
det har ju, man har ju sett en annan kändis där också.
Ja, alltså det är ju sånt low-key ställe. Jag tror kändisar kan gå och känna sig ganska så här avslappnade. För det är inte så många som höjer på ögonbrynen där.
Nej.
Och sen är ju hela Red Hook är ju faktiskt ett litet...
En gem.
En liten gem, en oslipad diamant, för där det finns ju inga liksom, kommunikationer, det finns ingen tunnelbana, knappt några bussar, så att det är ganska off the grid på det sättet, men har ju en hel del restauranger och barer och är ganska trevligt att gå runt i.
Nej, Red Hook är verkligen rekommenderat. Man kan ju också åka Ikea-färjan ut dit gratis.
Ja, det kan man göra.
Så, att det är bara att kolla upp Ikea-färjan och så kan man åka dit. Man kan åka dit på dagen. Det finns ett crab shack som är supertrevligt på sommaren, men så här öppet och man kan spela bull och käka lobster roll och så.
Ta dit familjen också, det är ju barnvänligt.
Precis. Och sen så är det Hometown Barbecue som också har musik och ribs och öl. Och, ja, det är mycket... Nej, Red Hook är... Tips.
Ja, det är mycket håll igång där nere. Och mycket det är inte jag heller ett ställe man skulle kanske tänka på. För att så här, det är ju också mycket industriområden. Så att de här fina gatorna med små restauranger och så. Det är verkligen... Liksom, du kan ju gå på en gata så är det bara industriområde. Mm. Och sen så liksom, går man runt ett husknut och så är det liksom jättemysigt helt plötsligt.
Precis.
Så man får traska runt där och utforska det.
Ja, det var mina tips.
Superbra tips. Tack så mycket. Precis, amerikabrev.com så samlar jag dem så har man som en liten guide. Det var jättekul att prata med dig.
Ja, men det var jättekul, Fanny. Ja. Det känns som att det var ett härligt sätt att knyta ihop min... Det här är mitt sista podd-appearance.
Ja, precis. Känner jag. Cirkeln är sluten och jag hoppas att alla har fått lite så matnyttig information.
Ja.
Om hur det går till att flytta hit om man är sugen på det. Och har man frågor så kan man ju mejla också. amerikabrevet.podcast@gmail.com.
Snyggt.
Det var allt för oss.
Tack snälla.
Ja, tack själv.
Hej.
Hej.
Nästa vecka så är det dags för det sista avsnittet i säsongen och då med kocken och eventfixaren Linnea Johansson. Men jag håller redan nu på och planerar inför nästa säsong som kommer släppas i höst. Och jag skulle bli jätteglad om ni ville mejla mig med era tips och idéer på personer som ni skulle vilja höra här i podden. Och mejla mig, det kan man göra på amerikabrevet.podcast@gmail.com. Och podden finns även på Instagram och där heter den Amerikabrevet. Tack för att ni lyssnar och vi hörs nästa vecka. Hej då! We'll be right back.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.